Jag hälsar alla varmt välkomna tillbaka till serien Jesajas bok. Ikväll är det den sjätte föreläsningen. Vi har nu kommit in på frågan om Jesaja-bokens enhet. Förra gången så gick vi igenom bibelkritikens syn. Och vi fann att bibelkritiken styckar sönder boken i en myriad av fragment som anses härröra från skilda profeter och från skilda tider. Man anser att kompositionen är så pass oklar och förvirrad att processen bakom denna boks tillkomst måste vara mycket komplicerad. Man har lagt till och man har dragit ifrån, man har tolkat om det hela under århundraden. Så att boken ska ha blivit färdig först någon gång 200 före Kristus. Alltså 500 år efter profetens tid. Idag ska vi istället se på hur boken ser ut om man noggrant och vetenskapligt studerar texten. Det visar sig då enligt min mening att det är inte frågan om en myriad av fragment från skilda tider. Det är en enhetlig och klar komposition. Och det finns ingenting i denna profetrulles 66 kapitel som bör frånkännas den äkte Jesaja, Amos son. Han som började sin profetiska verksamhet på 740-talet före Kristus. Och han upplevde också den stora fruktansvärda krisen år 701. Det vet vi med visshet. Och förmodligen så har han levt till dess att konung Hiskia dog 686. Och kanske att han då under Manasses tid, Hiskias son, led martyrdöden. Kanske han dog ungefär 680 före Kristus. Men om han har varit aktivt verksam också i början på 600-talet, det vet vi inte. Så mycket vet vi att han profeterade och verkade mellan 740 och 701, det är klart belagt. Och förmodligen så verkade han längre än så. Och under den tiden kan hela materialet, eller i den tidsperioden kan hela materialet placeras in. Och nu ska vi se lite grann på hur den här boken ser ut, hur den är komponerad. Och då är jag rädd för att det blir en hel del siffror att hålla reda på. Men då finns det möjlighet att lyssna på inspelningen och lyssna om igen och anteckna och göra markeringar om man så vill i den egna bibeltexten. Vi har först och främst tre stora huvudbitar i början av boken före det historiska avsnittet 36 till och med 39. Och vi har tre huvudavdelningar efter detta historiska avsnitt. Vi har först 1 till och med 12, för det andra 13 till och med 27 och för det tredje 28 till och med 35. Därefter följer ett historiskt avsnitt, ett avsnitt som skildrar vad som hände år 701, kapitlen 36 till och med 39. Det avsnitt som på många vis kan sägas vara nyckeln till förståelsen av hela bokens komposition. Och efter denna historiska skildring av vad som hände 701, detta ödesdigra år, så följer tre huvudavsnitt. Helt likformigt utformade, 40 till och med 48, 49 till och med 57 och 58 till och med 66. Och jag hoppas vi hinner ikväll att se på hur just dessa tre avsnitt är komponerade. De har en likformig struktur och en komposition som är helt fantastisk. Och som kanske tyder på att kapitel 40 till och med 66 sammanfattar profetens undervisning i ett enda sammanhang efter år 701. Det kan till och med tänkas att dessa kapitels undervisning först och främst har fått en skriftlig form. Det är inte helt säkert att profeten vid olika tillfällen har förkunnat delar av det som här är samlat. Men så är fallet med den första delens undervisning inom 1 till och med 35. Där har vi en sammanställning av material som kommer från profeten och som är förkunnat vid olika tidpunkter före år 701. I 40 till och med 66 har vi alltså en helhetskomposition av profetens viktiga undervisning sedan det har hänt som ägde rum 701. Men innan vi går in på just 40 till och med 66, som jag skulle vilja stanna alldeles särskilt länge vid, så bör vi ju säga någonting om det som kommer dessförinnan. Och då har vi då det första av de tre avsnitten, 1 till och med 12. Och kapitel 1, det har vi sagt tidigare, det är en inledning till hela boken. Det är en summering, en sammanställning av hela bokens innehåll, kan man säga. Det är en inledning till hela boken, och det är förmodligen förklaringen till att rubriken i 1:1 sedan delvis tas om i 2, vers 1. Där börjar i då boken i egentlig mening, om man tar bort den här inledande överblicken som gäller hela boken. Kapitel 2 till och med 5 ger så bakgrunden till Herrens vrede över Herrens folk. Herrens vrede brinner mot folket, och förstockelsen har kommit över större delen av Herrens eget folk. I kapitel 2 till och med 5 ges bakgrunden. Och det är inte omöjligt att här samlas det som profeten har förkunnat redan innan han har sin uppenbarelse av den trefalt helige, som är så upphöjd, vars tron är i himmelen, men vars mantelslät uppfyller templet i Jerusalem. Och det som är bakgrunden till Herrens vrede, det är då inte bara folkets överträdelser av lagen, utan det är också folkets förkastande av nåden. Folkets otro gentemot löftesorden från Herren Sebaot. Början 2:2 till och med 5 tar ju upp löftesordet till Sion. Herren har lovat att för sin egen skull frälsa Sion. Sion ska bli till frälsning också för hedningarna. Men det är detta som folket förkastar. Man förlitar sig på andra makter för att säkra sina liv och Sions välbestånd. Man förkastar löftesordet. I 2:6 till och med 22 skildras så folkets gruvliga avfall. Folket är fulla av ting från östern. Fulla av folket, eller landet är fullt av avgudar och avguderi. De är högmodiga. Och här visas hur ohållbart det är att förlita sig på dessa avgudar och på människor inom vilka det bara är en släkt, som det uttrycks i sista versen 2:22. Sluta upp med att lita på människan, i vars näsa bara är en vindfläkt. Vad är hon att räkna med? Lita på Gud istället på Herren. Men det gör man inte. Och i tredje kapitlet fortsätter denna bakgrundsteckning som förklarar varför Herren är vred. Varför olyckan måste drabba Juda och Jerusalem. Jo, man har både i ord och handling stått Herren emot. Vers 8. Man liknar Sodom. Vers 9. Folkets ledare, dess äldste, har förtärt vingården. Vers 14. Och i 3:16 till och med 4:1 skildras så Sions döttrars kötslighet och högmod. Och domen uttalas över dem. Krig och fångenskap ska bli deras lott. Och genom hemsökelsen ska de bli utan män. Efter detta lyfts löftesordet fram igen. Evangelium. Bibelkritiken förstår ju inte detta. Varför dels synderna mot Guds lag tas fram och synden emot eller otron mot Guds löften. Men det är ju själva poängen. Här tas då löftesordet om Sions beskydd fram. Herren ska beskydda Sion. Och här nämns Messias som denna bok så mycket handlar om. Herren ska beskydda Sion genom Herrens späda skott. Som är den rätta översättningen av 4 vers 2. Så kommer femte kapitlet. De första 7 verserna skildrar Herrens vingård. Alltså Herrens kyrka, Herrens folk. Och här beskrivs otron, trotset, förfallet. Och så efter detta 5:8 till och med 24 följer 6 verop. I vers 8, vers 11, vers 18, vers 20, vers 21 och vers 22. 6 gånger uttalas V-ordet över detta ogudaktiga och avfälliga folk. Vi har förkastat Herren Sebots lära, föraktat vad Israels helige har talat. Vers 24. Och så verserna 25 till och med 30 stryker under att det är på grund av folkets avfall som Herrens vrede brinner mot hans folk. Och det är därför han måste slå folket. Han skall vissla hit ett hedna folk från jordens ände. Vers 26. Och resultatet av vredesverktygets förhärningar blir mörker och nöd. Det är vers 30. Och därmed har vi kort summerat innehållet i kapitel 2 till och med 5. Som då ger bakgrunden till det förstockelseuppdrag som Herren ger åt Jesaja i kapitel 6. I kapitel 6 berättas hur Jesaja får en syn, får se Herren själv och hur denne Herre som uppenbarar sig för honom, den helige, ger honom förstockelseuppdraget. Och detta kan dateras till år 740 före Kristus. Och i slutet av detta kapitel, när förstockelseuppdraget är givet, gå och förstocka mitt folk, så ges förutsägelser om folkets ödeläggelse, om städer som ska läggas i ruiner, vers 11, om en deportation, vers 12. Och när endast en tionde del är kvar, så ska också denna lilla del huggas bort, vers 13, och endast en stubbe ska bli kvar. Och den stubben är en helig säd, en helig rest, en helig kvarleva, det utkorade. Och i deras mitt kommer Messias att födas som fullbordan av förbundet och som ett ljus för alla folk, för hedna folken. Kapitel 6 hör nära samman med det följande. 7 till och med 12. Och kapitel 7 till och med 12 har som historisk bakgrund det syrisk-eframitiska kriget år 734. Och denna händelse, det är den första krisen och det första allvarliga historiska sammanhanget som är nyckel till förståelsen av Jesajas bok. Det andra, det är vad som hände 701. Det är alltså oerhört viktigt för att förstå bokens budskap och hela bokens komposition att man vet vad som hände 734 i samband med det syriska framitiska kriget och vad som hände år 701. Här i kapitel 7 får vi nu se förstockelsens konsekvenser. Hur förhärdelse och förstockelse visar sig hos Herrens folk. Här får vi i början se att de 10 stammarna, alltså större delen av Herrens folk, föraktar Herrens ord och gör gemensam sak med hedningarna för att göra om intet Davids hus. För att göra sig av med Davids hus, regering i Jerusalem. Nordrikets konung gör gemensam sak med Resin i Damaskus. Något alldeles oerhört. Men det är inte bara Nordriket som visar sin avfällighet mot Guds frälsningsordning. Utan Juda gör detsamma. Representerat av Davids hus och dess konung på tronen vid denna tid, Ahas. Ahas förkastar tecknet. Ahas förkastar löftet till David och till Davids hus. Han vill inte förlita sig på Herren. Han säger att det är att fresta både Gud och människor att lita på Herren. Och han vänder sig istället till den assyriska världsmakten. Och resultatet blir det. Att istället för att underordna sig Herren så underordnar han sig Herrens fiende. Världsmakten, världsrikets representant. Han väljer världsriket framför Guds rike. Och det är i detta sammanhang som löftet ges till Davids hus. Jungfrun ska bli havande och föda Immanuel, vers 14. Och när Immanuel kommer, då ska Juda vara ett förhärjat land, vers 15. Ty innan dess ska både Nordriket och Aram ligga övergivet, vers 16. Och världsmaktens representant och konung har förhärjat Juda, vers 17. Assur ska komma som Herrens hyrda rakkniv och raka bort allt sammans, allt hår, både upp till och ner till, vers 20. Kapitel 8, de första 4 verserna, där ges ytterligare tecken. Ganska likt det förra tecknet, men dock ett annat. Och detta tecken om profetissans son, profetens hustrus son, förmodligen är det profetens hustru, det vittnar om att Damaskus och Samaria ska snart gå under. Det är makter som Ahas darrar inför. De ska gå under. Och Assur som Ahas vädjar till och underordnar sig ska komma inte till hjälp och frälsning för Ahas och Juda, utan 8:5 till och med 8 ska komma som en översvämmande flod. Men likväl, vers 9-10, tack vare Immanuel ska inte hedna folken lyckas med att krossa Guds rike. Och så i 8:11-15 ges en maning till folket att frukta Herren. Att inte frukta mänskliga makter och mänskliga koalitioner och förbund. Herren ska bli en helgedom. Men här förutsägs också att för Israels båda hus så blir Herren en stötesten. Många av dem ska snubbla, falla och krossas, vers 15. Det vill säga större delen är förstockad. Det blir här exemplifierat. Så vers 16 till och med 18 så talas det om den undervisning, det profetior, den förkunnelse som profeten här har lagt fram för folket. Den ska han försegla bland sina lärjungar till tecken och under i Israel. Den skulle kunna öppnas när fullbordan av orden om hemsökelsen och Herrens mirakulösa räddning av Sion har ett rum. Då kunde man öppna rullen och se att profeten hade långt tidigare sagt allt sammans. Det var förutsagt, nu kan ni se allt sammans. Och det är det som kapitel 42 och framöver anknyter till. Så i 8:19 till och med 22. så heter det att endast om folket tar vara på Guds ord, endast då ska morgonrodnaden lysa för dem. De ska inte gå till spiritister, besvärjare och andra, de avlidnas andar. De ska hålla sig till Guds ord. Men gör de inte detta, då har de inget ljus. Då väntar nöd och mörker, en natt av ångest. Och det var vad som hände. Tiglatpileser kom, förhärjade inte bara Aram och makterna omkring Damaskus, norr och öster därom, utan också Galileen och Gileads land. Och ännu längre in i Palestina. Och det, så kommer Galileen till vanära, till hemsökelse. Svåra deportationer och härningar äger rum. Och mot den bakgrunden så ges profetian om Messias i kapitel 9, 1-7. Det vanärade Galileen ska se Herrens ljus. Ja, profeten talade perfektum. Har sett Herrens ljus. Så visst är det. Så visst är denna profetia. Profeten har redan skådat allt sammans. Herrens ljus ska stråla fram i mörkret. Den starke guden själv ska födas åt oss som ett barn. En son blir oss given som en stark gud. Under. Evig fader frids först. Och han ska skapa den frid som inte Ahas och inte Tiglatpileser och ingen mänsklig makt kan skapa. Han ska ge en frid utan slut åt Davids tron. Det ska bli ett evigt Davids rike. Han ska aldrig stiga ned från tronen. Och hans rike ska grunda sig på rättfärdigheten och sanningen. Och efter detta löftesord, denna profetia, så kommer profeten tillbaka till domen. Man tror det ju inte. Man förkastar löftesordet. Och så betonas återigen då hur Herren måste döma folket. Här nämns först hur han måste döma Nordriket, Efraim och Samaria i 9:8-12. Och detta på grund av deras högmod. Fienderna runt om Israel ska uppsluka det, heter det. Och i 9:13-21 får vi veta att trots dessa olyckor så är inte vreden borta. Den står kvar över folket. Och fast den nya olyckor kommer över folket så vänder man inte om. Herren sänder nya straffdomar. Men folket förblir förhärdat. Och så 10:e kapitlet. Det börjar med först V-ord över Israel. Och så från 5:e versen V-ord över Assur, över världsmakten. Alltså V över såväl Israel som världsmakten Assur. Först V över det avfälliga folket. Inget annat återstår för detta folk än att böja knä bland fångar eller falla bland de dräpta. Och så 10:5-19. Ve över Assur, Herrens vredesverktyg mot det avfälliga folket, verserna 5 och 6. Det var alltså sant att Assur kom på Herrens uppdrag och befallning. Men verserna 7-11 visar att Assurkonungen tänker annorlunda. Vill utnyttja situationen på ett kötsligt, hediskt och högmodigt sätt. Jämställer den enda sanne guden med avgudarna. Och därför heter det, när Herren har fullgjort sitt verk på Sionsberg, då ska han straffa Assur för hans högmod, vers 12. Och i verserna 20-23 betonas det att om folket är så talrikt som sanden på havets strand, så ska endast en rest vända om. Endast en rest blir räddad. Folket är stort, möter undergången, den är fast beslutad, folket är förstockat. I verserna 24-27 betonas att Herrens folk på Sion inte ska frukta för Assur. Ty Herrens vrede varar endast en liten tid i jämförelse med hans stora nåd. Och det assyriska oket ska sprängas sönder. Och i verserna 28-34 skildras hur fienden visserligen ska komma snart och nå fram ändå till Sions berg. Men Sion ska räddas genom Herrens ingripande, då Assyrien som liknas vid en skog och vid träd huggs ned. Och så 11 kapitlet, återigen tillbaka till löftesordet om Davididen, Messias som ska komma. Från Isais nedhuggna kungaträd ska en telning skjuta upp som äger Herrens ande i fullt mått. Han ska vara en rättfärdig domare. Han ska slå jorden med sin muns stav. Han ska vara omjordad kring sina höfter med rättfärdighet och trofasthet. Och när han kommer, då blir det frid. Då ska all skada och fördärv vara borta från Sions berg. Då ska överallt i landet finnas en sann kunskap om Herren. Och det skildras kraftfullt med ord om att vargar och lamm lever i frid med varandra. Lägg märke till att detta inte är ett ord om vad som ska hända vid tidens slut. Utan det är ett ord som handlar om vad som är en verklighet när Messias födes och kommer. Då råder denna frid som skildras med orden om frid mellan vargar och lamm. Det var 11:1 till och med 10. Och därpå följer 11:11 till och med 16 som fortsätter det föregående och betonar att Herren ska friköpa de förskingrade judarna. De som har skingrats av assyrierna runt om i det dåtida världsväldet. Men inte bara det, han ska också kalla på hedningarna, kalla hedningarna till sig. Och då ska inte längre folket genom fiendskap vara delat som man nu var under denna tid. Så att de 10 stammarna stod emot juda. Så det ska vara ett endräktigt folk. Och detta endräktiga folk, Herrens sanna kyrka, ska lägga fiender under sig. Det vill säga vinna dem för Herrens rike. Vinna seger över filister och moabiter och ammoniter och så vidare, vers 14. Och så liknas till slut frälsningen undan världsmakten vid ett nytt exodus. Ett nytt uttåg som är likt uttåget ur Egypten. Och det hela avslutas i 12 kapitlet med det troendes lovsång över frälsningens under. Ja, det var i snabba drag själva kompositionen 1-12. Eller framförallt 2-12. Det som följer efter inledningen till hela boken. Och det har jag förbrukat alldeles för mycket tid för att kunna vara så här detaljerad i fortsättningen. Därför går jag flyktigt framåt och nämner då att vad 13-27 beträffar, så har vi först 13-23 som tar upp det ena hedna folket efter det andra. Världsmakten själv, men en rad hedna folk som förlitar sig på människor och mänskliga förbund, vilket är falskt. Och Herrens eget folk som frestas att med hjälp av andra makter bli av med det assyrisk-babyloniska oket. Det är falskt. Och här finns på flera ställen också löftesord om hur genom ett under Herren ska rädda kvarlevan. Det troende ska trots allt, trots avfall och mörk ogudaktighet bli räddade. Och 24-27 är en avslutning till 13-23, och där skildras då den slutliga domen över fiendskapen och trotset mot Gud, vilket blir till glädje, slutlig härlighet för Herrens sanna folk. Och här finns många detaljer av vikt som jag inte nu hinner gå in på. Och så har vi den tredje biten som är 28-35. Och där har vi först då en rad kraftfulla skildringar av avfälligheten, som också är en bekräftelse av hur folket vandrar i förstockelse. I början av kapitel 28 kommer V-ordet över Samaria, som är en falsk ärekrona. Och efter detta skildras den sanna ärekronan, Herren själv. Och så följer då V-ord i kapitel 29 över Davids stad. Detta jordiska Sion som har förletts till att följa människotankar, som hycklar i blindhet och som förlitar sig på Egypten. Hela tiden här före år 701. Vid flera tillfällen försöker Egypten att uppmuntra en revolt emot Assur. att gå en annan väg för att få frid än den som Herren har anvisat. I kapitel 30 är också V-ord över den motspänstiga nationen och V över deras förlitande på Egypten. Det är fåfängligt. Denna unionism blir till synd och skada. Nationen är ohörsam mot Herrens ord och undergången väntar. Samtidigt ges löftesord om hur Herren ska rädda undan Assur. Herren ska själv slå Assur. Han ska besegras, men inte av människohand. I kapitel 31 handlar det också om detta falska förlitande på Egypten för att nå frid. Och folket kallas till en sann omvändelse. Och så i kapitel 32 så skildras rättfärdighetens rike med en god konung och en god regering, den sanne Messias rike. Och efter de inledande 8 verserna så följer domsord över de säkra och de sorglösa kvinnorna. Och så slutar det hela med löftet om andutgjutelse från höjden och fridshyddor för Guds folk. Kapitel 33 skildrar hur Assur måste dömas, ve över Assur. Och här betonas att det sanna Sion inte kan besegras, det vilar i Herrens hand. Och så kapitel 34 och 35 bildar en avslutning. Först i kapitel 34, domen över Guds folks fiender, exemplifierat med domen över Edom. Och kapitel 35, Guds folks blomstring, Guds folks framtid. Landet ska blomstra, öknen ska blomma, maktlösa och svaga, blinda och döva ska bli botade. Herrens frälsning kommer med fröjd, all sjukdom är borta och bilder av den torra öknen som blir fruktbar används. Och så slutar det hela med den heliga vägen. För ett frälsat folk, hur Herrens förlossade är i Sion, tillbaka i det sanna Sion till evig glädje. Ja, efter detta följer det historiska avsnittet 36-39 som då skildrar vad som hände. Hur det kom att äga rum som profeten hade förutsagt långt innan, redan kring 734 och sedan flera gånger. Nu går det fullbordan. Här kommer nu assyrierna och förhärjar landet. Enligt Sanheribs egna rapporter så deporterar han 200 150 personer. Han lägger alla städer i ruiner som är befästa, 46 städer, alla med undantag för Jerusalem. Och hade inte Herren sagt, Sion ska bli bevarat. Men inte för att folket var fromt, utan på grund av löftet till David. Nu har det hänt. Och det är mot denna bakgrund som vi nu får undervisningen i 40-66. Och då ska jag försöka att skildra hur det här är indelat. Ni kanske minns att bibelkritiken talar om en Deutero-Jesaja 40-55 och en Trito-Jesaja 56-66. Men ser man på texten själv så blir en sån indelning helt galen, bortsett ifrån att vi inte har någon, det har aldrig existerat någon Deutero eller Trito-Jesaja. Ser man på texten så är den verkligen indelad i dessa tre avsnitt, 40-48, 49-57, 58-66. Det ser man på avslutningen. Om ni slår upp slutet på det första avsnittet, alltså sista versen i kapitel 48, så står det där i vers 22: men du ogudaktiga får ingen frid, säger Herren. Går vi till avslutningsversen i nästa avsnitt, det vill säga då kapitel 57, vers 21, så står det där på samma sätt: du ogudaktiga får ingen frid, säger min Gud. Och kommer vi sen till allra sista versen i boken, så står där samma sak i sak. Där framhålles den slutliga ofriden för det ogudaktiga, då deras mask inte dör och deras eld inte utsläckes, och det ska vara till avsky för allt kött. De ord som Jesus Kristus själv upprepar enligt evangelierna. Ni ser alltså att denna indelning är inte påhittad, den framträder tydligt i texten själv. Och nu är det på detta förunderliga sätt att dessa tre avsnitt i sin tur är helt symmetriskt indelat i tre bitar. Vart och ett av dem. Så 40 till och med 48 är indelat i 40 till och med 42, 43 till och med 45 och 46 till och med 48. Och varje sektion har i regel ett centrum, en mitt i sig. Men det hinner jag nu inte exemplifiera, det får anstå. Andra avsnittet, 49 till och med 57, är på samma sätt indelat i tre lika bitar. 49 till och med 51, 52 till och med 54 och 55 till och med 57. Och slutligen den sista biten, 58 till och med 60, har också denna indelning i tre avsnitt. Först 58 till och med 60, sedan 61 till och med 63, vers 6. Och sedan 63, vers 7, till och med bokens slut, 66, vers 24. Och vad handlar nu detta om, som är komponerat och disponerat på detta mästerliga sätt? Jo, det handlar om, och det får jag då ta väldigt snabbt och allt för ytligt tyvärr, om Herrens sanna frälsning. Det första avsnittet, 40 till och med 48, tar fasta på Herrens frälsning undan Babel, undan världsmakten, undan fienden till Gud och hans rike, de stolta fienderna till Herren och hans rike. Och detta avsnitt slutar då med att väldigt kraftigt betona hur Babel inte är till något gagn utan bara till skada och fördärv. Det andra avsnittet, 49 till och med 57, betonar då Sions frälsning, inte just från Babel, nu nämns inte Babel mera, utan nu tas synden och skulden fram. Hur synden ska tas bort, hur Sion ska frälsas från synden, och detta genom den sanne Herrens tjänare. Folket skulle vara Herrens tjänare. Folket skulle tro och ta emot och glädjas över Herrens nåd och löften. Men folket som en tjänare blev otroget, blev döva och blinda. Och mot detta som en kontrast lyfts den sanne tjänaren fram som är Messias. Och det är skälet till att Messias här betecknas med termen tjänare. Och i 49 till och med 57, där då frälsningen undan synden genom Herrens sanne tjänare skildras, där har vi på ett mycket märkligt sätt en skildring av hur först i 49 till och med 51 denna frälsning är viss. Hur Herrens sanne tjänare verkligen åstadkommer en evig frälsning, vilket är ett mirakel, ett Guds under. Det börjar i 49 till och med 13 genom att tala om denne Messias. Och därefter följer så löften om hur Herren ska återupprätta sitt Sion. I kapitel 50 skildras Israels olydnad. Som kontrast till detta följer så den sanne tjänarens lydnad i 54 till och med 11. Och i kapitel 51 hur Sions frälsning är mirakulös, ett under. Liksom den alltid har varit. Här ges historiska exempel hur Herren handlade med Abraham och Sara, till exempel hur han räddade folket ut ur Egypten. Och den vredesbägare som folket har nu fått dricka, den ska tas bort och den ska ges åt fienderna. Och därefter då i det mittersta avsnittet, 52 till och med 54, där vill jag exemplifiera kort hur också del avsnitten här i detalj är symmetriskt uppbyggda. 52 till och med 54 är ju precis i mitten på 40 till och med 66. Det är mitten på det mittersta. Vi hade ju tre bitar, 40 till och med 48, 49 till och med 57, 58 till och med 66. Mitten är alltså 49 till och med 57. I mitten på denna mitt har vi 52 till och med 54. Och i mitten på denna mitt har vi kapitel 53. Om Herrens ställföreträdande gottgörelse. Och i mitten på denna mitt av mitten har vi 53, 4 till och med 6. Just här i själva centrum, i själva mitten, uppträder något nytt. Nämligen 5 avsnitt. Kapitel 53, som i själva verket börjar med 52 och 13, är indelat i 5 helt lika bitar. Lika långa, exakt. Och det måste det vara för att det ska kunna bli en mitt. Den tredje biten blir nämligen precis i mitten. Då är det 2 lika bitar före, 2 lika bitar efter. Så denna mittersta bit har vi då avsnitten 52, 13 till och med 15. Som handlar om Herrens Messias eller tjänare. Som är både Gud och människa och hans underbara uppdrag. Frälsningsuppdrag. 53, 1 till och med 3, som handlar om denne tjänarens yttre oansenlighet och förnedring. Och så mittbiten, 53, 4 till och med 6, han blir genomborrad för våra synders skull. Denne tjänares ställföreträdande gottgörelse, hur synden tas bort, hur skulden försonas. Och 53, 7 till och med 9 skildrar så Herrens tåliga lidande och hans stöd för oss. Och sista biten, 53, 10 till och med 12, skildrar hans uppståndelse och hans segerbyte. Detta är mitten. Och runt om detta märkliga avsnitt så har vi då kapitel 52 som skildrar Sions hur Sion blir återlöst utan pengar och hur Herren själv ska komma till Sion och frälsa henne. Och i 54 skildras det sanna Sion som är Herrens brud, som ska få flera barn än förut genom ett under. Hur Herren har övergivit Sion bara för en kort tid, men hur hans kärlek är evig och hans löfte kan inte vika. Ett evigt förbund med folket. Och hur Jerusalem byggs upp på safirer med juveler. Och här ges det bilder som visar att det inte är det kötsliga, yttre, synliga Jerusalem det är frågan om. Det återupprättade Jerusalem är en andlig, evig verklighet som aldrig ska gå under. Och hade vi haft tid ikväll att gå igenom det sista avsnittet 58 till och med 66, hade vi sett hur profeten till slut betonar att det gammaltestamentliga Sion, den gammaltestamentliga kyrkan, förkastas för sin otros skull. Inte resten, inte kvarlevan, men ur den resten blir det talrikt folk av både judar och hedningar. Den sanna kyrkan, eller som vi ofta säger, den nytestamentliga församlingen tar vid. Men det hinner vi tyvärr inte gå in på ikväll.